Det här är podcasten Den gyllene horden som har återuppstått efter flera års vila. Och det är jag, Mattias Våg, det är
Michele Masucci
och Tanja Preste.
Och vi har en gäst idag som heter
Hallon.
Och jag tänkte bara börja med att säga en grej, för att det är ju länge sedan vi körde och nu har vi bestämt att köra igen. Det är en bra dag att börja idag, vet ni varför?
Nej.
1 augusti, 90 år.
Ja, just det.
Vem fyller år idag? Tony Negris, ja. 90-årsdag.
Okej, okej. Okay.
Alla autonoma måste hålla reda på. Herregud.
Yes, att nu, det är klart man återuppstartar.
Jag trodde kamrater inte firade födelsedag.
Nej, men så vi återstartar podden på just Negris 90-årsdag. Förlåt Hallon, det här är liksom, anarkister har inte en sån personkult. Det har vi. Och det är roligt för att jag jobbar med tidningen Brand, och liksom i tidningen Brand så är ju, du är ju en legend där, för du var en av dem som satt i redaktionen. Kallar du själv redaktör eller vad kallar du?
Nej, vi var nog, ingen av oss var redaktör, men vi var liksom alla på samma nivå.
Ja.
Det fanns liksom inga speciella roller. Alla, vi redigerade alla i, faktiskt så all text som vi publicerade lästes tillsammans eller var för sig, men att vi pratade igenom alla texter, vi analyserade och kommenterade och hade synpunkter på samtliga texter som gavs ut, oavsett om vi var liksom överens om innehållet i texten i sig. Men och det ställde stora krav på alla som deltog i arbetet, så att det var inte alla som, det var inte alla som var med på de typen av möten, för att det var, ja, krävdes ju tid.
Mm.
Men annars var ju alla med sen och tryckte, vi hade ju en egen press, så att vi tryckte tidningen själva också.
Mm. Vi ska komma in på det sen, men det, du gav ju ut Brand tillsammans med en italienare, Enrico De Cola, som vi har ville bjuda in som gäst i podden. Vi skrev till honom när vi startade den här podden och sa att dig vill vi ha med. Och för ett år sedan tog vi upp kontakten med honom igen och började prata om så här, men nu efter pandemin liksom, nu är det dags att vi gör något av det här. Och sen gick ju han bort nu för några månader sedan.
Den 25 maj.
Och ni var ju inte bara redaktionskamrater, ni var ju nära vänner också.
Ja.
Så du har åkt runt nu lite i olika länder, för du bor inte i Sverige. Du kan väl berätta ja. Lite vad du har gjort senaste veckorna här nu bara.
Ja, nej, jag fick, ja, tråkigt nog så var jag var på en, det var inte tråkigt, jag var på en grafiksalong, men jag var på en grafiksalong och då fick jag meddelande från Daniela, Enricos fru, att han hade gått bort. Och det var ju lite jobbigt när man är liksom in, man måste umgås med folk som kommer och frågar och så det blev väldigt känsligt. Och några dagar efter det så då fick vi invänta krematorietidpunkten för att se hur vi skulle planera. Då var det klart att vi skulle ha en avskedsfest. Och det blev ingen begravning eller direkt begravningsceremoni. Så det tog väl kanske 10 dagar innan vi hade fastställt datum, och så blev det då i slutet på juni att de bestämde en avskedsfest hemma hos dem i Rom. Fast de bodde både i Rom och de var ju bosatta primärt i London, där tidigare hade Daniela jobbat på Ansa som var nyhetsbyrå. Då bokade jag in en resa dit, så att jag bodde hemma hos Daniela och Julia, deras dotter. Så att vi gjorde lite egna ceremonier med Enrico. sen på lördagskvällen var det väl, då du kom dit också.
Då jag var förbi i Rom och besökte.
Ja, visst, jag vet inte hur det gick till att vi kom underfund med att du var i Italien. Och så jag tog kontakt med Mattias och så att han kunde komma dit. Och då var det alla Enricos kusiner och släktingar och vänner. Och de flesta som jag inte har sett på 40 års tid. Så att det var liksom, det var så här tveksamt om man kände igen folk eller inte. Och Enricos bror var där och som hade tillbringat de sista 2 månaderna i London tillsammans med Enrico. Sen på söndagen efter den här festen så var det ett minnesmöte på Bakuningruppen i Rom. Och då visade de en intervju som hade filmats hos Enrico i Rom för kanske 3-4 år sedan. Den var helt på italienska, men den finns med franska undertitlar och jag ska få kopior så att jag kan översätta det till svenska. Men de, just nu så är det, har de inte klarat av, vad säger man, copyright. De måste betala någon slags copyright för det. Så att det är ingenting som ännu kan gå ut offentligt som film. Däremot så hans ord har de med tusan ingen copyright på.
Men hur kom ni att lära känna varandra?
Han kom till Sverige jag tror november, december 71. Och sen hade det kom ju då redan en artikel i februari, slutet på februari 72. Och det var ju samma som presenterade hela hans situation i det läget. Hur han hade kommit till Sverige på falskt pass och att han sökt politisk asyl i Sverige. Och då var det ett möte med anarkister hemma hos ett par som heter Christer och Caroline. Var Christer också har gått bort, men Caroline är fortfarande kvar i livet.
Christer har träffat och intervjuat.
Enrico skrev att när jag kom dit hem till dem så var det Christer och Caroline och så var det väl 20-30-tal ungdomar att han skrivit. Men jag berättade det för Caroline och hon skrattade gott. Ja, det hade ju inte varit möjligt i deras lägenhet att vara så många personer. Men det var väl Enricos intryck att det var fullt helt enkelt. Och sen träffade jag Enrico kanske ett halvår efter det. Och sen bekant som vi hade gått på konstskola tillsammans och han var italienska föräldrar och han var skulptör och han fungerade när Enrico kom till Stockholm så blev han, Marco Veschetti heter han. Han blev Enricos tolk. Så att på en fest hemma hos Marco träffade jag då Enrico tillsammans med Ted Nordstrand.
Som är, vad kan man säga, nästorn för Stockholms anarkiströrelse.
Ted träffade jag ett par år tidigare när jag gick på grundskolan för konstnärlig utbildning. Och det var när han delade ut flygblad för ockupationen av Gamla Bro hösten 70. Och då var Ted 14. Ja. Och sen så Ted och jag, vi hade liksom väldigt nära tid tillsammans som man ska säga början av 70-talet tills vi började ge ut brand kan man säga med Enrico. Men då var inte Ted med på det.
Det är spännande och jag tänker vi backar bandet och hoppar tillbaks lite nu för att det här blir ju en historia. Både är det liksom Enrico är ju en central person för att förstå utvecklingen i Italien. Under åren liksom kring 69 då mycket, mycket, mycket händer som kommer få enorm betydelse. Men han är också en central person för att förstå den svenska anarkiströrelsen under 70-talet och hela den utvecklingen. Så genom att gå igenom hans historia och hans levnadsöde så får vi verkligen en så här brygga mellan två olika politiska miljöer, två politiska världar, frihetliga, liksom autonoma traditioner. Så vi kanske ska hoppa lite till Italien 69 och när vi förra avsnitten vi har gjort då, av den här podden då var vi inne på 1968 68, studentrevolten, och att det var någonting som särskilde Italien från till exempel Frankrike, liksom att studentrevolten var inte bara, det slutade inte där 68, utan det blev början och blev på ett sätt mycket större 69. Så ja. Vad var 69 liksom?
Ja, men det är ju det som särskiljer den italienska 68, det är ju som man brukar säga att den varar i minst 10 år. Och 69 blir då en vändningspunkt i den, där både makthavarna och repressionen, men även rörelsen, tar ett steg, höjer takten på konflikten, höjer konfliktets tempo. Under 68, vi hade ju börjat se lite hur studenter och arbetare börjar samtala med varandra, hur olika delar av rörelsen börjar, studentrörelsen känner igen sig som kugghjul i samma kapitalistiska system som fabriksarbetarna. Och det sambandet fortsätter och stärks väldigt mycket under 69, under hela 69. Och under hösten, som är avtalsrörelse då, den hösten 69, så bryter konflikter loss mellan arbetare och poliser väldigt starkt. I Torino, Corso Traiano, som är en riktig strid. Men samtidigt kan man också börja urskilja en strategi från polisens sida, eller från säkerhetspolisens sida, som kallas för spänningens strategi. Det börjar med bomber på La Rinascente, som är en slags NK. Och man anklagar direkt anarkisterna för att vara de som har lagt ut, alltså som har satt bomben. Men det faller kort egentligen, för att de är för klantiga, kan man säga. Polisen hittar på en grupp, och det är helt tydligt att man kan inte gå vidare på det spåret. Men sakerna förändras sen under 69, 25 april, när de sätter bomber i Rom och Milano, tror jag. Och då man redan direkt anklagar gruppen som heter 22 mars, och redan börjar pricka ut personer inom den gruppen som ansvariga.
Ja, det tog inte ens 24 timmar innan de pekade ut 22 mars-gruppen, så att säga. Så det var ju liksom som ett beställningsjobb.
Mm. Ja, verkligen, verkligen.
Och den gruppen är Enrico De Cola med i.
Ja. Mm. Och Valpreda är väl den som kanske mest känd i den gruppen. Och kanske för att han var den som var äldst i gruppen, så blev han liksom utpekad som ledare i gruppen. Så helt absurt liksom. Ja.
Så de här bomberna, de kommer i olika vågor. Ja. Och liksom april kommer den här första vågen.
Ja. Och sen kommer ju heta hösten då, som är den här högt konfliktiva. Och då den 12 december 1969 så exploderar bomber i Rom, men särskilt en bomb i Piazza Fontana i Banca dell'Agricoltura.
Mm, jordbruksbanken.
Ja, som är fullt.
I Milano.
Ja. Och Scala. Det är två bomber i Milano.
Ja. Ja. Ja.
Men 12 personer som omkom och själva spränga attentatet.
Och sen 4 efter 16, ja. Då sen i slutet.
Och sen var det över 12 vittnen som dog under mystiska omständigheter som följd under undersökningarna. Mm. Taxichaufför som så påstås ha tagit livet av sig. Och, men det finns rätt bra angivet i massakern i Milano som gavs ut nästan ögonblickligen efter det här.
Ja. Så vi hade liksom heta hösten 69, vi hade enorma... Det var avtalsrörelsen, det var enorma strejker på Fiat i Torino, i strejker i Milano, och då kommer de här liksom bomberna mitt i, och direkt pekas anarkisterna ut. Och den här jordbruksbanken också, den var ju, kan man säga, den hade specialöppet på kvällen, för att det var ju julhandeln och folk skulle ta ut pengar och gå ut och julhandla, mitt i julshoppingen, kan man säga också, som det här bomberna skedde liksom.
Man kan också tänka att Piazza Fontana då, där banken ligger, det är ju precis bakom Piazza Duomo, den stora
väldigt torget, centralt.
Ja. Centralt. Så det betyder att det var väldigt folktätt. Mm.
Och i det där, i banken så fanns det ett stort runt bord där man kunde sitta och skriva sina anteckningar och fylla i sina papper under det där stora runda bordet där folk liksom i alla åldrar satt och höll på. Där sköts det in en bomb i liksom en väska. Och flera av de här bombdåden som skedde samtidigt hade samma sorts väskor av ett tyskt märke. Så att det fanns en tydlig koppling. Liksom det skedde ungefär samtidigt och det var samma sprängladdningar, samma tändsatser, samma liksom sorts väskor, samma förfaranden.
Och direkt efter så griper de Pietro Valpreda och Giuseppe Pinelli i Milano, som är en känd anarkist aktiv i Ponte della Gisolfa.
Järnvägsarbetare,
ja.
Känd liksom i sitt anarkistiska fackliga engagemang.
Ja, han greps väl egentligen bara för att förhöras, men det blev ju ett kort förhör skulle man kunna säga. Det var ett långt förhör som slutade kort.
Ja, han blev ju häktad och förd till polishuset i Milano och intervjuad bland annat av Luigi Calabresi.
Som var polisen.
Som var poliskommissarie.
Ansvarig för just det förhöret just då.
Och som var känd med namnet Commissario Finestra, fönsterkommissarien.
För att han dör.
Ja, Pinelli dör, men han var känd innan.
Okej. För att det är fler som faller från fönster under hans förhör.
De dinglas ut genom
fönster. Han hade väldigt låga fönster.
Ja. Men det är just tragiskt. Det som händer Pinelli. Efter två dagar, så faller han då.
Från fjärde våningen.
Från fjärde våningen. Och i början så pratar man om att han hade mått dåligt och gått fram till fönstret för att det var flera som rökte i rummet, så han gick fram mot fönstret för att få lite luft och sen mår dåligt och faller till golvet, och till och med att en polis hade försökt ta tag i honom och blivit kvar med en sko i handen. Men det första vittnet som hittar Pinelli säger att Pinelli hade två skor på fötterna, så att det var omöjligt. Men sen så kommer man då fram, och sen blir det ett självmord. Försök att han hade, när han hade känt sig trängt av frågorna, så hade han slängt sig ut genom fönstret för att då polisen påstod att där de hade berättat för honom att Valpreda hade erkänt att det var han, så hade han tagit livet av sig.
Enrico pratade också mycket om att det här var ju också strax efter, jag vet inte exakt hur lång tid, men kuppen i Grekland.
Ja.
Och att det liksom var, att det här var liksom i ett försök att få till stånd en situation där man skulle kunna göra en liknande kupp i Italien.
Det finns en italiensk historiker, Giorgio Galli, som säger att det fanns, man kan urskilja två motiv. En som vill just åstadkomma en statskupp genom att skapa jättestor spänning och så att allt fler ska bli med på ett statskuppförsök. Som sen kommer faktiskt i stånd 1970 med Junio Valerio Borghese, som är en gammal fascist som försöker. De lyckas ta ett ministerium och sen så blir de gripna. Men en annan del vill istället bara att man ska stärka polislagarna och få lite lag och ordning. Så att det finns både högerextrema men även konservativa krafter som gärna vill behålla den demokratiska Italien, men med en stark makt och polismakt ändå.
Och då är ju, det har ju skett kuppen i Grekland, så vi har juntan vid makten i Grekland, vi har Franco fortfarande vid makten i Spanien, vi har liksom i Portugal så är det ju fortfarande diktatur, och det läcker ut ett dokument via de här grekiska juntan då, som Observer och The Guardian i England får tag i dagarna innan liksom Piazza Fontana, där det här begreppet spänningens strategi liksom nämns. Så det är så det liksom kommer fram till offentligheten och kommer att användas liksom, att det är det som är en uttalad strategi.
Och man vet ju att under delar av 60-talet, men sen 70-talet, så har ju italienska fascister blivit tränade i läger i Grekland och så. Så att, och även att grekiska instruktörer, fascister, åker till Italien och tränar i Italien.
Mm.
Så att det finns stark koppling.
Och en av de där fascisterna som var på de där träningslägren i Grekland, han dök ju sen upp i 22 mars-gruppen i Rom.
Ja,
Merlino. Som en av dem då som, vad man kan säga, används för att plantera in bevis, också peka ut Valpreda och Enrico och den kretsen.
När man läser Pietro Valpredas historia så finns ju också det här starkt moraliserande. Han är en dansare som har råkat ut för en olycka, som han är halt. Så han har alla de här tecken, som att vad är det här för konstig figur? Att han också är... Man hittar också en person som har en historia som kan passa in på det här monster... bilden.
Att det skulle kunna vara som en personlig hämnd.
Ja, eller att det ändå är en person som inte är... En man som är dansare först och främst i Italien. Det, och sen har haft en olycka som gör att han inte kan utöva sitt yrke. Så att man bygger också en psykologisk typ som kan vara så pervers och så dödlig att han utgör, att han utför det här brottet.
Men han är ju i Rom då, och det sker massor med bomber i Rom. Hur kopplar de honom till Milano då?
Valpreda, han hade en koppling till Milano. Jag tror att han ursprungligen, så, när han jobbade som dansare också, så, och jag undrar om han inte hade också, jag vågar inte säga det på rak arm, men att han hade familj i Milano. Mm. Så han hade en normal koppling till Milano.
Hans mormor eller farmor bodde där, som han brukade bo hemma hos i Milano, så...
Men han var inte i Milano den dagen.
Det försöker de få Enrico att säga istället. Att han hade sett om man läser Enrico.
Ja. Så att det vittne som framträder är en taxichaufför. Som säger att han har kört en person till Piazza Fontana. Innan stått och väntat med bilen. Den här mannen kliver ur med väskan, kliver in i bilen igen utan väskan, och liksom taxichauffören ska stå där och vänta och liksom åka vidare med honom. Och han, det är mycket i det här förhöret som är liksom märkligt, att så här, han dels visas hans bilder på Valpreda innan han får komma till vittneskonfrontationen och liksom se honom, och då är det liksom uppklädda poliser som står bredvid liksom den här liksom mer anarkistiskt flummigt klädda liksom ballettdansören liksom. Så det är ju bara, ja, men det är han, men ja, jag kan inte vara 100%, jag är inte riktigt säker. Men då är det just att de tar det här på hans vittnesmål, blir det som får motivera det.
Han överlever inte.
Taxichauffören, nej. Inte kommissarien heller.
Det är många som inte överlever den här historien. Men det är där då det intressanta med Enricos historia kommer in. Och han blir, så vitt jag vet, den enda italienare som har fått politisk asyl i Sverige. Vad jag känner till.
I själva verket var det väl inte så att han fick en politisk asyl. Utan det heter någonting annat. Det var en form av humanitär asyl.
Okej,
För att, och det där tror jag, om man tittar närmare på det, så tror jag att det var en överenskommelse som fanns inom Europa. Att man inte kunde ge politisk asyl till europeiska medborgare.
Nej.
Utan det fick då heta någonting annat. Men han är ju den första och enda som har fått den här typen av asyl i Sverige.
Fast man kunde ju få andra former av asyl. Så min pappa till exempel, men också Giuliano Pontara, de var ju vapenvägrare.
Mm.
Och Sverige erkände dem rätt att stanna i Sverige. på grund av att Italien inte hade en obeväpnad militär tjänst. Det fanns ingen säkerhet att om man ville vägra att använda vapen, att man kunde få göra det i Italien. Och det tyckte Sverige man skulle istället bli garanterad. Mm.
Det var även Enricos fall. Mm. Han var ju också efterlyst för att han hade avvikit från militärtjänst. Mm. Eller från att infinnas till militärtjänst.
Så här då...
men han levde ju 2 år under jorden i Italien innan han tog sig till Sverige.
Så där sökte 69. Polisen efter honom, eller hur?
Ja, visst.
Ja. Och hans hem till sin mamma.
I stort sett hela, de var 3 stycken i gruppen som lyckades undvika att bli fängslade.
Mm. Så 69, bara några dagar efter bomben, och det är väl nästan, jag vet inte om det är innan Valpreda grips eller om det är när han gripits, då blir Enrico inplockad på förhör. Och han är då 18 år gammal, en ung anarkist. Och de är vänner, de är väl bra vänner, du har ju foto på...
På Valpreda och... Ja, visst, de var ju nära vänner. Ja. Ja, just det, hela gruppen var ju liksom ganska tajt. Det var väl också det som gjorde att de... Att det var så förskräckligt när de insåg att de hade haft infiltratörer. Och det var inte bara Merlino.
Nej.
Så att det... De hade inte kunnat föreställa sig det.
Nej, i den där
och det, lilla... det är väl sällan så. Man kan inte föreställa sig att det... Mm. Det är någon som är... väldigt bra, en infiltratör. Det är liksom någon som kan bli kompis med alla utan att bete sig på ett utmärkande sätt.
Ja,
det blir inte, det är inte någon som kommer in och köper sin, liksom, nej, och bjuder alla på öl eller någonting sånt. Utan det är på ett annat sätt, mer liksom försiktigt. Men
det vet jag själv hur ens nära vänner kan man säga på informatörer.
Men... det är en tanke som förgiftar en grupp. Att det är liksom, det är någonting som man måste liksom någonstans också stålsätta sig mot, och jag skulle vilja säga det att om man misstänker någon så får man inte säga det till någon annan, utan då får man göra sin egen utredning. För annars så liksom så kan jag menar, har man rätt så kan det ändå bli fel, och har man fel så blir det ju jäkligt fel. Så att det är svårt. Men det är sånt förekommer ju liksom, och sen hur länge som helst i historien.
Så i det här första polisförhöret med Enrico, då försöker de få honom att under hot och lockelser att säga att han har sett en kartong som Valpreda ska ha tagit med sig med sprängmedel och lämnat Rom för att åka till Milano. Så de försöker liksom få honom att erkänna det, och de säger, om du går med på det här då kommer du liksom inte ha några ekonomiska problem mer i livet. Men annars så, du vet att vi skulle kunna skjuta dig här på plats. Och sen så bara dumpa dig ut i skogen och säga att det har skett en trafikolycka. Och liksom det, ingen kommer tro något annat. Så att han är ju under en väldig press då. De försöker få honom att skriva under ett blankt papper. Men sen släpps han av något misstag eller... Eller det finns, vi vet inte om det finns någon tanke, men han kommer i alla fall ut. Och då har han beskrivit hur den här processen byggs upp, att det läggs brottsmisstanke på brottsmisstanke. Så till slut så finns det liksom ingen möjlighet för honom att domare kan inte dra tillbaka de här liksom kraven på att han ska häktas. Och det första är då liksom det här att han ska ha... sett och varit medverkat till hur den här liksom sprängmedlen någonstans skulle, de påstådda sprängmedlen skulle transporteras. Och sen hittar de hemma hos Enrico, och då finns det liksom en bok som kommunistpartiet har släppt om NATO-baser i Italien. Och då har han i sin anteckningsbok skrivit av de NATO-baserna. Och då hävdar de då att det här är han som har gjort researchen för den boken. Så hans lista är inte en avskrift, utan det är förlagen. Och därför har han ägnat sig åt att liksom, släppa säkerhetsklassad information på det sättet. Så liksom fabriceras ytterligare ett brott. Och sen ska han rycka in för värnplikt och då vet ju han att han kommer tas för det här liksom, så då undviker han att gå dit till värnplikt och då börjar nästa brott och sen så börjar liksom en process med bara, det ackumuleras bara mer och mer brott mot honom liksom. Så han beskriver själv då hur han, hur de kände till att han, som du sa Hallon, att han var under jorden i 2 års tid, men att de, han levde väl i Rom under den tiden?
Ja, han var en tid i Rom och sen på någon annan plats och en tid i Venedig.
Ja.
Jag tror att han var i Venedig innan han avreste till Sverige.
Och han misstänkte att de kände till honom och kunde ha gripit honom. Så han var ju orolig för att det skulle förberedas ett nytt åtalspunkt. Att det skulle ske något nytt dåd som han skulle tillskrivas eftersom han var på fri fot. Och att det var passande att ha underjordiska anarkister misstänkta för brott på fri fot. För det, skulle det smälla någonstans så skulle man ju då kunna säga att ja, men, vi har en misstänkt som är under jorden här. Och det fick honom liksom efter 2 år att så här bestämma sig för att lämna landet. Det var för farligt att liksom, det var farligare att vara under jorden nästan än och, i Italien än. Mm. Ja.
Och då flyr han.
Ja, då flyr han till.
Till Sverige.
Och gör de enda brott som man själv erkänner. Förfalskar pass och
ja, just det.
Tar sig till Sverige. Olaglig. Ja.
Jo, han har väl sagt att han hade förfalskat passet själv. Det kan man ju inte säga någonting om idag.
Nej. Så då kommer han till Sverige hösten 71 eller något sånt, vad blir det?
Just det.
Ja. Så kommer han hit och börjar sitt liksom söka
nyss, asyl. Nyss 20.
Vet vi varför kom han just till Sverige? Många andra flydde till Frankrike.
Sverige hade ett rykte om sig att vara ett neutralt land som utan militära allianser.
Inte med i NATO.
Nej, just det.
Då.
Jag tänker också att
kartlagt NATO-baser.
Giuliano Pontara kom hit 69 då som vapenvägrare. Mm. Min pappa kom också i slutet av 69. Nej, 70 kom pappa hit. Så att det fanns nog också inom anarkiströrelsen och rörelsen i stort, att det fanns en fristad på något sätt också. Jo. Just också med den anklagelsen för vapenvägran, att man kunde...
Mm.
Det här är ett sidospår. Min farfar anmälde min far som just hade flytt militärtjänsten i Italien när han var i Sverige på 80-talet. Så det finns liksom en historia av män som kommer till Sverige för att undvika militärtjänst.
Ja, men det var väl också känt att det var många amerikanska desertörer som hade sökt sig till, ja, inte bara till Sverige, men mycket till Sverige.
Mm.
Så att det var sen lite offentligt att Sverige kunde ta emot olika typer av flyktingar, speciellt om det gällde militära, att man undvek militärtjänst och så vidare.
Ja, det fanns ju de som drog från Paris 68 hit också, till anarkiströrelsen i Stockholm. Jean-Claude Arnault, han dök upp.
Vissa önskade viska, mindre önskvärda
flyktingar. Så, nej men det här är ju så intressant, för det finns ju så många böcker skrivna om Piazza Fontana och hur liksom man misstänker anarkisterna för det. Dario Fo gör ju pjäsen om en anarkists död som handlar om hur Pinelli faller ut genom fönstret. Och om man inte har sett den pjäsen, den är verkligen värd att se, för det är ju hur man gör en undersökning, presenterar en undersökning i teaterform. Och hela den här rörelsen då av kontroinformation liksom, som uppstår med vänsteradvokater och journalister då som börjar. Och de släpper ju bland annat en bok som får väldigt stor effekt som heter då
Stragedistato.
Statsmassaken, som blir liksom ett sånt begrepp liksom.
Men det också blir väldigt svårt, dels de här klumpigheterna i utredningen, sen riggade utredningen, men det blir väldigt svårt att sälja inför folket brett att det här skulle vara anarkister som ligger bakom, för det är också, narrativet är inte så logiskt. Det finns en strid som sker på gatorna, som sker genom facken, som är delvis ganska framgångsrik. Att bomba människor eller oskyldiga i en bank har ju liksom ingen logisk politisk verkan, så det blir väldigt svårt att sälja in för folk. Ja.
Jo, det fanns ju andra bombdåd som skedde under de här åren som det var helt klart knutna till fascister, där det inte liksom gick, det var uppenbart att de, jag vet inte om de råkade bli gripna eller hur det var, några av de här tågbomberna bland annat, så att folk var ju ganska generellt medvetna om att det var inte ovanligt att fascisterna gjorde bombdåd.
Ja.
Jag tror också att man inte hade riktigt förstått hur stark bandet var mellan rörelsen och resten av befolkningen, för jag tänker att man har en bild som om en 68, det är studenter som sitter, pappas barn lite så här, fyller i pappa som sitter och håller i protesterna. Och det är ju den bilden man även idag fortsätter att försöka måla upp när man pratar om den italienska röda terrorismen, Brigate Rosse och så. Men om man tittar, det är ju arbetare, det är bönder som har koppling till de strider och kamper som förs i landet. Och där är anarkisterna inte främlingar. Så mina föräldrar kommer från en liten by söder i Italien. Och de var ju mina förföräldrar är bönder. De hade ju en anarkist hemma. Och som pratade med dem och försökte förklara. Och försökte. Så att det fanns en koppling som är helt osynlig för makten. Och som gör att det är inte så lätt att tro på det som berättas.
Och att det är just den här organisationen, fascistiska organisationen Ordine Nuovo, när blev det på något sätt mer offentligt känt? För nu är det ju ganska tydlig historieskrivning. Senast 2004 blev det till och med förkunnat i en domstol i Italien. Men det är fortfarande ingen därifrån som har blivit dömd på grund av att de blev frigivna redan på 80-talet. Men när blir det liksom det spåret allmänt känt, förutom de här spekulationerna?
Ja, det spåret var, jag vet, när vi, efter det hade jag lärt känna Enrico i augusti, tror jag, 72, så under hösten så gjorde vi en utställning om massakern i Milano, som vi satt upp, ja, det var tre kvadratmeter skärm som vi satt upp på Sergelgatan under Mäster Samuelsgatan 12 december 72, och där hade vi ju flera fascister namngivna med bild och allting som redan då var misstänkta och utpekade för det här dådet. Även om det inte var klart då vem som hade placerat bomben på plats, så att säga. Men att de var inblandade i attentatet, i förberedelsen och så vidare, det var ju liksom klart, kan man säga.
Så det var väldigt tidigt.
Ja. Jag tror att Freda och Venturas namn gjordes väldigt tidigt. Jag tror att redan i boken La Strage Stato så pekar man ut det väldigt tydligt riktningen.
Och det var två fascistiska bokhandlare liksom från Veneto och liksom, en från Padua där. Och de hade också åtalades tillsammans med en medhjälpare från militära säkerhetspolisen, Gianni Tini, som åtalades med dem. Men det var 8 rättsprocesser som genomfördes efter varandra, och en liksom 2005, som du sa, Michele, avslutades allt, och ingen har fällts för bomberna, utanför. Man kan inte liksom utredas för samma brott 2 gånger, och i och med att det hela tiden var så mycket kopplingar till säkerhetstjänsten, var bevismaterial som försvann, vittnen som avled, dog, ramlade ut för trappor eller drunknade i små vattenpölar eller liksom omkom på olika sätt, så gick det aldrig någonstans att komma åt. Och man flyttade utredningarna bort från Milano också för att...
Så fort domarna kom lite något på spåret så flyttades det till en annan sektion i... Jag tänker också till och med Reggio Calabria, där de var känd svart stad. Så att det blev rätt så...
Så det var liksom en utredning som var torpederad hela vägen, utan det intressanta var ju då kontrainformation mot utredningarna som gjordes.
Det finns en väldigt, som jag tycker väldigt mycket om Gian Maria Volonté, en italiensk skådespelare. Och han och andra skådespelare var ju väldigt aktiva i den här motinformationen. Mm. Och spelade in en kort film där de berättar om hur det kan gå till. Hur de tror att det har gått till och hur Pinelli dog och så vidare. Väldigt, som finns på YouTube.
Och Röda brigadernas första mord kan man ju säga också var som en del av den här utredningen. När de bröt sig in i en fascistlokal i Padua för att undersöka och leta bevis. I och med att det liksom fanns kopplingarna till Paduas Ordine Nuovo i Padua. Så gick de in där. Och så stötte de på två fascister så här, inne på lokalen när de trodde den skulle vara tom och sköt ihjäl dem. Så, här, så även där fanns liksom en så här, koppling till hur de försökte hitta liksom, väldigt ortodoxa sätt att liksom, få fram bevis liksom, med vapen i hand. Så.
Men hittar de något?
Jag vet faktiskt inte vad de fick fram.
Jag tror inte det.
Nej.
Det var hur som helst misslyckat som slutade med mord.
Men, ja, de gick ju över en gräns där som ingen vänstergrupp hade gått över innan. Och det sker ju också andra märkliga händelser som vi har... Feltrinelli, liksom hans grupp GAP som är inom vänstern fanns en väldigt utbredd oro för med rätta för statskupp och man hade ju rätt i att det var på väg, att det fanns en liksom en auktoritär plan, en auktoritär vändning liksom på gång liksom hos statsmakten så här.
Och man hade ju också, och senare har man ju också fått bevis att det fanns den här Stein Behind som var den här NATO-planen. Att om ett kommunistparti skulle ta makten med demokratiska medel, då skulle ju NATO-styrkor och förberedda män som hade vapen, depåer i landet ingripa. Mm. Så att de hade ju inte alls fel.
Nej.
Man får inte glömma att det hade ju varit ett försök till kupp, Pianosolo 64-65. Ett kuppförsök och sen 70 igen med Junio Valerio Borghese. Så att det fanns ju också försök till det. Även om de kanske var lite klumpiga. Och det fanns en rädsla som man kan förstå.
Och även den CIA-kopplingen är ju väl dokumenterad i den här 2004-domen.
Ja.
Där ingen blir liksom dömd men från Ordine Nuovo. Men att CIA var väl bekant med planerna innan Piazza Fontana. De hade... dokumentation kring det liksom. På grund av också den här balansakten mellan höger och vänster som amerikanerna behövde försäkra sig om att Italien inte skulle bli liksom, kommunistiskt och falla egentligen var det rädslan att det skulle falla för mycket mot Sovjet efter andra världskriget var ju den liksom geopolitiska spelplanen som precis, Italien spelade i den kontexten.
Mm. Med ett gigantiskt kommunistparti i likhet med Grekland.
Ja.
Enorma kommunistpartier.
Så då har vi Enrico De Cola här i Sverige liksom 71-72 liksom, och hans första är ju att försöka då få den här humanitära asylen. Men han är även med och medverkar här. Ni gör utställningen men han gör är med och gör en bok också väl?
Vi hade inte så jättemycket utbyte under de första åren han var här. Vi gjorde den här utställningen och vi träffades. Och så där. Men han var med då från början i internationella kommittén. Och då hade de ju bildat Pinelli-kommittén. Den bildades ju tillsammans med honom och även en annan italiener som heter Vincenzo Nardella som var med i SAC också då. Och parallellt så knöts det ihop med en del spanjorer som här, så de hade en iberisk kommitté. Så under internationella kommittén kan man säga fanns det de här...
I SAC då, internationella kommittén.
Ja, just det.
Ja.
Och då var ju Lars Torbjörnsson internationell sekreterare under den tiden. Och sen, ja, vi umgicks fortfarande, men liksom aldrig, inte i någon egentlig aktivitet. Och sen började vi 75, från 75 på hösten, då var ju flera som bodde tillsammans vid KFUKs studentbostäder på Brunnsgatan i Stockholm. Och det var Ted och Sabina och Karin Enrik och Sten Eklund som också jobbade, hade jobbat med socialism eller barbari. Så det var liksom gruppen runt en del av oss från socialism eller barbari. Och sen så blev jag och Karin Enrik och gruppen runt Brand som sen tog initiativ till Brand igen. Men så att vi gick in och jobbade i Stockholms LS 75-76 den vintern. Och 76 på våren, då, så vi blev ju snabbt invalda i styrelsen, för ingen vill sitta i styrelsen. Och under den här tiden då hade Stockholms LS precis köpt in en ny kontorsoffsetpress istället för vanliga gamla stencilapparaten. Så att det varit väldigt mycket produktion om, framförallt om Spanien, men okej, vi tryckte också Syndikalisten där. Och sen så planerade vi för 1 maj 76, och då tyckte vi att, jag kommer inte ihåg vad det hade gjorts tidigare, om det alltid var på olika platser eller Sergels torg eller så, även så varför inte vi tar Stortorget i Gamla stan, det är ju ändå hjärtat av stan. Och så vi organiserade att LS hade sitt möte på Stortorget. Och sen så har jag liksom medgett att vi måste erkänna att vi gjorde en liten kupp. För att vi inbjöd till anarkistmöte på Stortorget en minut efter Stockholms LS. Så 12.01 var det anarkistmöte där. Och då blev det liksom en otroligt stor samling. Och därifrån gick vi nerför Slottsbacken och Kungsgården upp. Och det rök några fönster ute på bankpalatsen. Och vi kom fram till, det är väl Norrlandsgatan. Eller Biblioteksgatan. När man går Kungsträdgården rakt fram där. Mm. Och sen när vi kom fram till Kungsgatan så ser vi ett annat demonstrationståg liksom mitt emot oss. På väg att gå upp på Kungsgatan. Och det är Socialdemokraterna med Palme och Nyerer som var här på statsbesök samtidigt för det första. Så att de står på inklämda på den där lilla gatan och vi tar trottoaren förbi dem, liksom smeker förbi. Liksom inga konflikter, bortsett från att det var några socialdemokrater som slets ur sitt tåg och försökte puckla på oss med deras banderoller eller plakat. Och så började det snöa. Och så gick vi, när vi kom fram till Birgalsgatan så vände vi och gick ner mot Stureplan. Och där låg ju Iberia. Och det blev ju några hål där i fönsterrutorna.
Vad var Iberia? Det var spanska...
Det är spanska resebyrå, flygbolaget. Så det var liksom, det var väl lite att vi hade liksom tingat in vägen förbi några viktiga platser. Men det snöade rätt mycket, så det var lite snöbollar som flög också. Så här. Sen kom vi ner till Nybroplan. Då hade vi förberett oss med ganska korta flaggor, 60 cm långa skaft och flaggor på. Och så hade vi försökt snabbutbilda på folk. Och att om man håller i de här så gör man armkrok, så kan man bli liksom väldigt stark kedja och då ganska bred. Och sen gäller det för de som är bakom att bara trycka på. Men det var så pass mycket poliser som väntade på oss att det bara liksom löste upp sig och folk liksom minglade. Det liksom, det blev upp, tåget bara upphörde. Jag var inne i en Bersil Park och där ser jag Karin och Enrico utanför Bäckahästen. Och det är en polis som drar, Karin hade väldigt långt hår, så en polis som tar tag i hennes hår och sliter ner henne. Och Enrico kommer efter och med sin fina flaggstång så tar han ett grepp på polisen så här
runt halsen.
Ja visst. Så att de blir gripna bägge två och sen blir det en rättegång. Och det var många det var 20-tal som blev gripna och då ordnade vi en kommitté för de som hade blivit gripna som vi höll på Café bokcafé Morianen på Drottninggatan. Framförallt blev det rättegång mot Enrico för ett våld mot tjänsteman som han egentligen inte alls hade önskat befinna sig. Han försökte undvika för sin situation i Sverige, så ville han liksom inte göra någonting som kunde förvärra eller riskera att han skulle bli utvisad eller så där. Men han blir i varje fall frikänd för det här, för att det han då menar på att jag liksom, han gjorde det för att försvara sin fru. Och det gick liksom igenom, och i slutändan så försökte polisen som hade blivit angripen, han kom med en räkning från kemtvätten och ville i varje fall ha ersättning för att hans mössa som hade ramlat ner på gatan hade varit tvungen att kemtvätta och för egna pengar. Men det gick inte igenom det heller. Men det gjorde ju att liksom, det var svårt att hålla sig för skratt i domsalen, så att säga. Alltså det var som en slags, utifrån det så gjorde vi sen en liten skrift på ett vikt A4 som heter Uppror, som vi gav ut i några nummer under hösten. Och sen så...
Och som en liten nyhetsbulletin nästan.
Ja, liksom. Och det var liksom förlagan till att ta upp, tyckte vi att det var liksom lite klent att ha en sån här liten skrift, så att... Och då hade Brand legat nere i 2 år. De sista numret som hade getts ut hade getts ut från Göteborg. Så vi var i kontakt med Nisse Lett, som var då fortfarande var ansvarig utgivare, även om det inte gavs ut några nummer. Och kom överens om att han kunde stå kvar. Han tyckte att det var okej att stå kvar som ansvarig utgivare. Sen från december 76 då gav vi ut första numret av Brand, som då var, vi kallade nummer 0. Och då hade vi Enrico Bajs målning av Pinelli som kastas ut från fönstret som en detalj från den, så hade vi på första sidans omslag, och det var Brands första fyrfärgsomslag som vi tryckte själva utan att ha någon riktig utbildning på maskinen. Vi hade ett himla så faktiskt med den maskinen. Men det lyckades i varje fall. Och sen så gav vi ut under då från 76 till 79 17 nummer i stort sett. Så att det var ganska flitigt. Men ganska snabbt så fick vi upp att det var... Vi hade en redaktionsgrupp i Göteborg, en i Örebro. Det var i Norrköping och jag tror det var några nere i Lund och i Uppsala. Så att det var olika kommittéer som mer eller mindre deltog i att skicka in material som publicerades i Brand. Och sen i Örebro så tyckte de att nej, vi vill göra vår egen. Så att de började ge ut nu. Mm. Så de gav ut i några nummer.
Men den var väldigt grafiskt nyskapande, tycker jag, när man tittar på de här numren. Liksom färgtryck och liksom, i alla fall framsidorna, och ni gjorde affischer och liksom... Om man jämför åren innan så den mest såg stencilerad och nästan, ja, jag ska inte säga fancy-aktig ut.
Nej, det var väl egentligen, när vi med socialism eller barbari hade vi börjat göra offset-material också. Men det var ingen tvekan om att det skulle inte vara en stencilskrift som Brand hade varit tidigare.
Mm.
Men när vi var ju så snåla i början och vi hade så mycket material... Och pressen som vi hade, då kunde vi liksom trycka det här formatet på längden. Så att det är inte A4 och det är inte A5.
Nej.
Så att det är lite större än A4. Och sen så gjorde vi de här, all text här, den är ju skriven på en så här karbonbandsmaskin. Och den var ju mycket större. Så att originalen var större, så att vi minskade ner dem 80% tror jag. Eller kanske till och med 75. Och det första numret, då var det ännu mindre marginal på sidorna. Så att det liksom...
Man fick sitta med förstoringsglas.
Det bara vällde ut text på, liksom, på sidorna. Så att det var inte så här jättesnyggt grafiskt, även om det var väldigt nytt. Men mycket bildmaterial och ganska mycket översättningar, historiskt material. Vi gav ut Malatestas anarkistiska program. Och det var alltid någon text om... Det var om Bulgarien, om deras syndikalistiska rörelse där, Fora i Argentina och UC Italien och så vidare, och från Spanien, från CNT, och det här var ju också brytningstiden i Spanien när Franco dog och så här. Jo, en annan detalj. Det är 77 på sommaren, då var det ju, då hade CNT en jätteevenemang i Barcelona. Med, det var musik och teater, och det var tal på varenda lokal som du fanns och ha möten på. Då reste jag ner tillsammans med Gay, som var en gammal kompis till Ted också. Och det var han som hade gett oss de här pengarna till reprokameran. Och Sabina var med. Och så han hade vi som brandredaktion betalt Nisselets resa ner till Barcelona. Det var hans första resa till Spanien sedan 30-talet. Och först ville han inte åka. Men så att, men bekymra inte, vi betalar allt, som vi täcker dig helt och hållet. Och till slut så åkte han ner. Och när vi hade minnesstund här i veckan, förra veckan, för Enrico, så berättade Gay att han hade, under, vi hade scenen med musiktillställning, det var uppe i Parc Güell i Barcelona, och där bakom scenen så hade man liksom utsikt över hela Barcelona. Så hade Gay gått bakom scenen, och där satt Nisse och tittade ut över stan och liksom berättade för honom att, ja, det att komma tillbaka dit där liksom, där han hade haft sådana stora drömmar, och liksom, ja, så var liksom en sån, bara en bild liksom i. Men han var, Nisse var på ett möte med, där han fick komma upp på scen med Federica Monsegno, och det tyckte han tyckte om sig själv att han var så obetydlig för honom, för Federica Monsegno var liksom gudinnan på något sätt. Men det är väl, det är många så. Man vill gärna undervärdera sig själv. Men så att det är för Enrico också, så var det liksom en stor grej att vi kunde liksom få iväg honom dit. Och många liksom, många menade på att vi hade gått bakom ryggen på Nisse, och liksom att vi hade liksom utnyttjat hans förtroende och ge ut liksom brand som vi gjorde med det material som fanns där. Men under de åren som vi gjorde den, så hade vi ju material som motsvarade typ 20 års utgivning av brand innan. Liksom rent innehållsmässigt så fanns det ju liksom mycket från olika fängelsesituationer, både rent allmänt med fängelsestrejker i Italien där fångarna gick upp på taket och ockuperade fängelset i stort sett, och sen från olika personer som satt fängslade, och väldigt stor del material fick vi ju, gällde ju också Tyskland. Men vi gjorde liksom ingen skillnad på om folk kom från Röda arméfraktionen eller om de kom från andra junirörelsen eller om de hade någon annan bakgrund, utan det handlade om vilken situation de hade i fängelset. Så generellt sett så var det liksom hela, det kunde vara en vanlig brottsling, som man säger, som en opolitisk brottsling, som också kunde få komma till tals för att han var utsatt för det, ja, tortyr eller olika typer av dålig behandling. Det var då också som startade Svarta Korset Röd Hjälp, som hade egna sidor, ska man säga, i tidningen. Och det här föll inte helt och hållet i god jord. Jag vet, vi hade ett nummer där det var en gris på framsidan med, som hade en tysk domarhatt och en dynamitgubbe i röven som var till antänd. Och då var det en av de gamla anarkisterna, anarkosyndikalisterna från Göteborg, han sa att fan, man måste ju stå med handen för bilden när man säljer tidningen på gatan. Så att vi fick så folk liksom, fanns några gamla som tyckte att de skämdes liksom för att vi gjorde omslag som var alltför provocerande.
Även i Sverige måste det ju varit väldigt laddat att liksom skriva om, även om det var om fångarna. För jag kom, alltså ni hade ju text till exempel om Karl-Heinz Roth, som var en av de autonoma tidiga företrädarna i liksom Tyskland, som om som greps i en skottlossning med polisen. Och ja, som sagt, Röda brigaderna, RAF. Några omslag till och med anspelade liksom på Aldo Moro och mordet och så. Så att det, hur var reaktionerna kring Brand? Gick den under radarn eller var den liksom en svarta fåret inom vänstern?
Vi gav ju ut kanske 2000 exemplar av varje nummer mot slutet. Och jag skulle säga att vi kanske hade 4-5 personer som kontinuerligt klagade på oss.
Mm.
Och
inom rörelsen alltså.
Ja. Ah. Och men det var till exempel mot slutet så var det då att vi hade RAU som motsatte sig vad vi gjorde, och inom dem så fanns det liksom en grupp som tyckte att de skulle ta över tidningen.
Du får berätta vad RAU.
Ja, RAU, det är alltså revolutionära anarkisters organisation som startades av Martin Nilsson och
Mark Pompejus.
Men de förhör sig ju liksom verbalt i konflikt med oss. Men i den gruppen fanns det andra personer som agerade brutalt, fysiskt. Som vid det tillfälle kom hem till Karin och Enrico med uppdragen, ja, de ringde på dörren och när de öppnade så slets dörren upp och så var de 5 eller 6 personer där, varav en kommer in med dragen batong. Det är det som jag skrev i den här brandtexten, ja, som jag kallar för batongmannen. Så säger de att de vill ha Brands prenumerantregister och börjar rota runt bland bokhyllor och så här. Och de, Karin och Rick hade 2 gäster där. De, ja, han ville gå på toaletten, får jag gå på toaletten? Och då var det en av de här som var där som hade handen i fickan och sa att jag har pistol. Du går och sätter dig, annars skjuter jag. Och liksom du säger det till en person som du inte känner, och när det inte är ett igenkännande så kan du inte veta vad är det för typ av hot. Är det liksom, skojar han? Eller, situationen var inte alls skojig. Men han hade ingen pistol, men de bedyrade, och jag tror faktiskt att han, det var inte så, men det var ju liksom väldigt dålig stil, om man ska säga. Ja, det finns ju inget prenumerantregister där, så till slut så går de, och då går de och säger att om en vecka så ska vi ha prenumerantregistret utanför min dörr, batongmannens dörr, annars. Och sen, ja, löst hot, inget liksom. Man visste inte vad som skulle kunna komma att hända om de inte infriade det. Men i det läget så, då bodde jag i Hälsingland, och då i det läget kom jag ner och jag tog med mig prenumerantregistret. Och sen blev det 2 nummer till. Vi hade ju fått in prenumerationer och vi hade fått in material. Men det här ledde till att vi hade ett möte i... Och i våran, då hade vi fått en ny lokal. I själva verket, det här började. Vi hade sökt pressstöd. Och vi fick ett pressstöd. Det var inga stora summor. Men vi, framförallt Karin, Erik och jag, vi jobbade halvtid. Och alla pengar som blev över från vår inkomst, det gick till vår lokal och det gick till tidningen. Och prenumerationerna täckte ju inte ens hela alla utgifterna. Så att vi tyckte, okej, om vi prövar att söka lite pengar så får vi kanske vi kan göra en bättre, snyggare, större tidning. Och vi fick bidrag. Jag kommer inte ihåg på den tiden. Det kanske rörde sig om 20 000 kronor. Och det liksom var liksom egentligen inget jättebelopp. Och samtidigt så fick vi från en kamrat som hade varit i Nordirland och fått en gummikula i ögat och blivit blind. Och han fick då typ 7-8 år senare, efter den händelsen, fick han ett skadestånd. Och då gav han oss 10 000 som vi köpte en reprokamera för, så att vi utökade utrustningen på tryckeriet. Och det var då de här grejerna, då vi blev angripna. När det liksom såg ut som om det fanns pengar. Så jag tror att det liksom var det spelade in i att de som angrep oss såg att okej, vi kan inte bara ta över prenumerantregisterna. Vi får också lite kosing. Men det kan jag inte säga att det verkligen är så. Men det hängde ihop. Det var liksom en följd. Så att begär inte pressstöd. Ni kan bli angripna.
Så när det finns poänger, då finns det också konflikter, för då vill folk...
Men vi hade ju skaffat, för att där vi hade lokalen, huset skulle rivas på Karlbergsvägen. Och så vi hittade en ny lokal på Slipgatan, inte så långt från Röda Stjärnan. Mycket bättre lokal, stora fönster som kunde bli sönderslagna. Och två källarplan och så att hela, vi hade en bättre, det kunde bli en social punkt, inte bara en redaktionslokal med tryckeri. Och så vi hade ett möte där vi kallade in grupper som fanns framförallt i Stockholm för att prata om det här problemet, att vi hade liksom, att det fanns liksom en våldssituation inom rörelsen. Och de kom också. Batongmannen kom igen med en grupp och de var väldigt otrevliga. Alla som hade deltagit i det här mötet, de drog sig ur. Så att istället för att tillsammans bara ta ett steg framåt och säga att nu räcker det, så tog alla två steg tillbaka. Vi hade ju kontinuerliga konferenser i Sverige på olika ort. Det skiftade alltid ort. Det var ju flera konferenser om året. Nu när jag tittar tillbaka så är det svårt att tänka mig, hur fan kunde vi ha så mycket aktivitet? Men då hade vi ett möte i Uppsala, och då, där vi också tog upp alla de här sakerna. Och då beslutades det att vi lägger ner namnet Brand. Så länge det, liksom den här konflikten fortfarande ger rök, så får vi, ja, så att tills branden har släckt så att säga, så ska ingen få ge ut Brand. Okej, alla var överens om det. Men det innebar ju att vårat jobb med Brand, det försvann ju liksom. Både kraften hos var och en och allting liksom, det var liksom en... Även nätverken som vi hade upplöstes och liksom, okej, vi fortsatte vara kompisar och sådär. Men det var liksom all lust och all liksom... Att engagemang som man hade haft under flera års tid, det var som en ballong som sprack bara. Det innebar ju också att, innebar i slutändan att Karin Enricos relation sprack. Jag har ett brev som jag fick av Enrico från strax efter det, och som jag inte tänker visa för någon, för det var så deprimerande. Mm. Sen så gav jag ut de här sista två numren som vi kallar för Basta, för det var liksom nu fan får det räcka. Det var liksom det namnet valde vi just utifrån det. Men det var i stort sett jag som gav ut dem själv, och då bodde jag på Skogsnäs under den, när de där två numren gavs ut. Sen är jag hemskt glad att Totalbrand dök upp strax efteråt. Så att Mattias Kock som var med och drog igång Totalbrand, han har ett inlägg i något av de här två numren, så det finns liksom en det finns en knutpunkt, så att det hänger fortfarande ihop.
Det var liksom den unga punkrörelsen som kom där med fanzinscenen. Att det var ju någon som gav ut ett brandfanzin som kallades Brandfacklan från Uppsala något år därefter. Mm. Och sen så kom tidningen Skandal som var Mattias Kåks liksom från Spånga. Och så var tidningen Total som var Daniel Minton och Karin Meck som gavs ut från, vad var det, Lindesberg gav de ut den.
Jaha.
Och så hade Eva X Moberg en tidning som hon kallar Muren som var liksom väggtidning. Och när alla de där liksom krämen av liksom punkfansins gick ihop under Kåks skandal, så kunde de smyga tillbaks namnet Brand genom att bli liksom total brand och sen bli bara Brand under några år. Men det var ju mitten av 80-talet som de vågade kalla den Brand igen och kände den där konflikten var överspelad. Så.
Och det var ju på sätt och vis.
Du som ändå var nära Erik, och hur upplevde du att han kände liksom, av hur upplevde han resan till Sverige och den tiden och just sin situation och hur, liksom, vad skulle du säga, hur...
Jag skulle säga att det är ju en viktig tid i livet. Han kom när han var 20 och han åkte tillbaka när han var typ 31. Så det är liksom den biten i ett liv, det är då nästan allt händer.
Mm. Just det.
Så att det händer väldigt mycket varje vecka, så är det liksom nya grejer. Men han hade ju inte valt att komma hit. Men hade han inte haft det hotet över sig i Italien, så hade han aldrig lämnat Italien. Så han hade ju levt vidare i Italien. Så att det, för honom så var det liksom en exiltillvaro som på något sätt hade liksom tagit bort en bit av hans liv. Så det, och det tror jag det gäller för alla som lever. Jag bor nu i Frankrike sedan 25 år tillbaka. Och det är inte en påtvingad exil. Men på något sätt så blir när man byter land så blir det som en slags exil. Och det blir inte 100% på något vis. Och som nu när jag kommer tillbaka hit så är det, tycker jag att det är som en slags tidsmaskin. När jag var här för 2 år sedan och sen kom jag hit nu och då har det bara, liksom plötsligt pang så här, så har det gått in, ja, de där 2 åren, de finns inte, så att man bara hoppar i tiden. Han var ju inte tillbaka till Italien han försökte inte åka tillbaka någon gång, men till slut så fick han ju då svenskt pass och fick ett svenskt namn, Henrik Mandelstam. Att han tog namnet Mandelstam, det hängde lite grann i, och det fanns tillgängligt som namn som man kunde ta. Osip Mandelstam, poeten, var liksom, tyckte han till okej. Okay, jag kan gärna ha hans namn också. Så att då kunde han ju återvända till Italien som Henrik och inte som Enrico. Men han kunde ju aldrig visa att han var Enrico i Italien. Även den här grejen med militärtjänsten hängde ju över honom hela livet. Så att vi träffades dagen innan han åkte, så gjorde vi ett ordentligt avskedsfest på tu man hand, så att säga. Så att jag kanske bara läsa upp en liten rad som han skrev till mig när han hade kommit ner. Käraste Hallon, äntligen har jag fått kraft att ta pennan i handen och skriva dessa rader. Jag mår bra, fast läget för mig är detsamma som när jag reste härifrån. Läget här är svårt. Över 3500 politiska fångar. 87 nya specialfängelser som ska byggas. Nya lagar, många mord i fängelserna. Porco Dio. I början har jag bott hemma, men sedan hemma hos sin mor. Men sedan snutarna har varit där är jag sällan hemma. För det mesta bor jag hemma hos en väninna. Har deltagit på flera demonstrationer. En stor demonstration var den att protestera mot frikännandet av fascisterna ansvariga för Piazza Fontana. Där träffade jag Valpreda och andra gamla kamrater. Jag saknar dig och skulle bli glad för att höra dina nyheter. Hälsa din mor och alla kompisar. Det var maj 81.
Mm.
Så vi hade inte en enorm utväxling av brev, men det sen, så att jag var ner sen 82-83. Och så att han kom upp till Stockholm och gifte sig. Han träffade då Daniela som hade varit med och gjort den här boken Massakern i Milano. Hon var redan då, hon var några år äldre än Enrico. Och så att hon kom till Stockholm och så gifte de sig i rådhuset. Och sen så var jag ner några gånger till Rom. En vår 85, då var jag nere i flera månader och så jobbade vi ihop. Han jobbade med restaurering av lägenheter. Vi målade om, tapetserade om, gjorde nya kök och ja, allt sånt inrednings, ja, murarjobb kan man säga. Så att det var ju så svart det kunde bli, så att säga. Men det var en helt opolitisk tid och aktivitet tillsammans, men det var en väldigt fin tid som vi hade tillsammans att vara där liksom. Det var som vi levde också i en egen värld. Det var liksom, fanns ingen kontroll. Det var liksom, vi hade skapat en egen liten ö där vi hade en, och så var väl hela hans liv under den tiden han var i Italien. Han levde utanför Italien fast han var där. För att han kunde inte liksom vara 100% i Italien. Sen fick han Daniela jobb och Ansa, fortfarande på Ansa men i Köpenhamn. De hade försökt komma till Portugal men det blev Köpenhamn, så att de var några år. Då var då du träffade Enrico först. Träffades. Och sen så blev det London där han sen bodde till. Så att jag, sista gången jag träffade honom det var 2019 i London. Så att han blev, var ju sjuk redan då, så att säga att han, de gav väl honom typ 2 år när han, de menade att han hade cancer. Men det blev nog i alla fall 6-7 år till. Jobbiga år. Liksom mycket av biverkningar av medicinering och mycket smärtor. Så att det... Men så han jobbade ju, ja, kanske de sista 10-15 åren stenhårt på att liksom dokumentera allting. Han har liksom tillsammans med Roberto Gargamelli som var från hans grupp som jag nu träffade i Rom, som jag vet inte hur många år hans Roberto satt, men han satt ju fängslad och tackade för alla brev som han hade fått från kamrater i Sverige som skickade, ja, som genom Enrico då, så skickade folk brev och kort till honom när han satt i fängelset, som, ja, att det är väldigt viktigt att man har, att det finns människor som har intresse av att hålla kontakt med de som sitter fängslade, för det är det enda andningshål de har. Men tillsammans har de då samlat ihop, så Roberto har gett Enrico material och Enrico har i stort sett digitaliserat allting som finns i dokument om Piazza Fontana och allt som har hänt därefter. För det var ju inte nog med att de blev anklagade då. Det är liksom gång på gång så dyker upp nya idioter som anklagar anarkisterna på nytt. Och försöker liksom på samma sätt som nassarna här försöker ta bort att historien har funnits. Så, liksom, så försöker de hitta på historien igen. Så att det är liksom...
Konstant, ja, historierevisionism.
Ja, visst. Det är liksom, och det, så att det blev ju hela hans egentliga livsuppgift. Det har varit det att se till att sanningar kommer fram och får leva vidare. Och att det inte liksom blir... Att vi inte kommer till en dag där man bara har utplånat alltihopa. Det här, ja, nej, det fanns aldrig. Och det ska jag titta på tillsammans med Roberto. En bit finns i Rom och en bit finns i London.
Ni vill sätta ihop en bok? Eller?
Ja, i varje fall ska vi sätta ihop materialet så att det finns, så att man kan forska i det.
Mm. Som ett arkiv?
Blir, ja, det ska, ett digitalt arkiv som ska finnas tillgängligt på flera servrar. Att det ska kunna finnas på fristående hårddiskar. Att liksom inte, så att det liksom, jag menar, som det ser ut idag så kan man inte räkna med att man alltid kan få ha sin server i fred. Rätt som det så kommer av olika anledningar så, ja, helt plötsligt man, tillstånd blir indraget. Eller liksom, de kan ju, om de inte kan dra in det, en servers tjänster, så kan de ju dra in hela servern. Jag menar hela företaget som driver en server. Så menar, den typen av faror finns ju hela tiden. Så att det liksom, de kan hitta liksom en orsak för att liksom hugga fötterna av att våran historia finns dokumenterad någonstans. Därför måste man ju se till att den finns överallt helst.
Ja.
Och att den finns tillgänglig så att de som forskar ser att okej, det här kan vara intressant. De kanske inte vet ett dugg om att det finns det här materialet. Men då måste de liksom finnas framför ögonen på så många platser som möjligt så att folk kan upptäcka att det finns och säga att okej, det här är ju intressant att forska i.
Finns ju, man kan göra en kopia och skicka till arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Ja,
men de är ju också lite hotade.
Ja.
Inte kanske just nu politiskt, men rent ekonomiskt så har ju de haft svårigheter att överleva. Redan så finns det väldigt många arkiv som finns tillgängliga på det sättet. Men det är liksom tanken med det här materialet, att vi ska se till att det finns så att alla kan tillgå det, och liksom, och det är jättematerial. Och samtidigt så handlar det inte bara om Piazza Fontana.
Nej.
Utan det handlar liksom om, ja, det finns ju massa spår i det här. Mm. Där man ser hur liksom staten och kapitalet egentligen drar i massa trådar och hur de kan bära sig åt.
Mm.
Man kan ju liksom hitta fram på massa personer, men det är inte det som är det viktigaste. Det är att se liksom hur de kan gå tillväga metodiskt för att utplåna allt motstånd.
Just det.
Ja.
Jag tänker också att det inte alls är så fåfängt det här att de attackerar för att utplåna historiskt material. Man tänker det som har hänt förra året med Paolo Persichetti som har gjort ett gigantiskt arbete att samla in material kring Röda brigaderna, Prima Linea och så. Att de beslagtog hela hans arkiv, hans faktiskt hemma, de åkte hem till honom och gjorde det. Och han är ju under rättegång för det här materialet och så. Så att i Italien är det väldigt tydligt att man vill ju inte att en viss historia ska vara känd och ska skrivas och så.
Nej,
och det är jätteviktigt.
Mm. Och för Giorgia Meloni så är väl också Italien står inför ett liksom stort historierevisionistiskt projekt att skriva bort liksom den antifascistiska historien. Och nu har man hela den här liksom Trumpska ideologin om liksom woke-föreställningar och cancel-kultur. Så då försöker man ju beskriva att det här har varit en oerhört repressiv period efter 1945. Där det liksom de här fascistiska, postfascistiska hög har varit jagade och liksom förföljda och liksom där man går och gör förtalsanmälningar för att liksom kallas fascist liksom mot de journalister som skrivs om det. Det känns igen från Sverige. Nej, men att de försöker ju verkligen skriva bort antifascismen som en så här repressiv period. Och nu ska det komma en ny liksom så här postantifascistisk period av frihet för högern att kunna uttala sig fritt igen liksom.
De har ju redan kommit jättelångt. Så här, när var det? 2012 så började en grupp som nu heter Nicoletta Bourbaki som är så här, historiker och både så här, professionella historiker men även amatörer att undersöka hur man använde, berättade Italiens historia på Wikipedia. Och utifrån det har de sen börjat arbeta med det här just narrativet kring fascism och antifascism och så. De har gett ut flera böcker kring det också. Det är ju helt tydligt att det här är en pågående process som har sina ledmän i Gianpaolo Pansa och Bruno Vespa som sitter i alla tv-studier och berättar hur partisanerna var fruktansvärda människor och hur de var blodtörstiga och så vidare. Så den delar av den historien har ju redan blivit omskriven.
Och då passar det ju återigen att slänga in anarkisterna som åter som de skyldiga för liksom de här.
De har ju försökt det i Bologna med Bologna 1980 i stationen. Då har de ju sagt att det var en autonom som var på tåget och som hade kopplingar till Palestina och till FNPL. Eller som är ansvarig då. Där vi samtidigt är ju den massaken den enda man har namn på. Vem som har, det finns dömda personer inom fascistiska rörelser för det dådet. Men samtidigt så försöker man ändå gräva ett spår kring.
Jo, det är en slags bullshittande. Det spelar ingen roll heller riktigt om de ens tror själva på den här sanningshalten. Det ska bara skapas en slags känsla av osäkerhet och att det i huvud taget kan debatteras fast det är liksom rätt så befäst. Yeah. Det är klart att man ska diskutera historia och historia måste hela tiden vara levande. Men att på något sätt misstänkliggöra saker som är ganska tydliga blir ingen bra diskussion heller.
Men det finns ju också en vänstertradition som spelar in i det här. Att jag läste en reportagebok från 1979 av Anders Enmark som var korrespondent i Italien som heter Palatset. Där beskriver han ju liksom Piazza Fontana och framåt till 79 liksom. Och där, han gör ju ingen skillnad på den svarta terrorn och den röda terrorn utan han menar att den svarta terrorns mål är att tvinga fram ett undantagstillstånd liksom genom spänningens strategi. Och tar den här liksom synsättet att den röda terrorn mål var också skapat undantagstillstånd så folket skulle resa sig mot statsfascismen. Så han menade att men det här var samma projekt och det här var underrättelsetjänsterna i bakgrunden hade bara två olika aktörer de kunde slänga in, den svarta eller röda terrorismen för samma mål liksom, och de fanns i bakgrunden. Så att inom kommunistpartiet och liksom den etablerade liksom vänstern så har man ju skrivit en sån historik liksom, där autonom historik eller de militanta grupperingarnas historik eller liksom vänsterterrorismens historik har skrivits in som en del av denna konspirativa liksom spänningens strategi.
50 kolumner var man som autonom. Ja. Och jag menar, Rico Bellinger var väldigt tydlig med att säga att har ni hemma sådana där autonomer så anmäl dem till polisen efter 1979. Så det är väldigt tydligt att det fanns en tolkning där kring de motsatta extremisterna som dansade efter samma flöjt och så. Mm. Jag tänker också på, man tänker det här att hur starkt man har försökt bevisa att Röda brigaderna var helt genomsyrade av infiltratörer, till och med när de själva Röda brigaderna säger fast de här besluten har vi tagit självständigt, och sen kanske det fanns en infiltratör, men det tar inte ifrån oss det ansvar vi som politisk grupp har inför beslutet. Men det är ju också ett försök att få den här, att få historien att skrivas om, som alla spelar följer vissa regler och så. Mm. Det är ju inte ovanligt om man frågar idag vem som har gjort, har satt bomben i Piazza Fontana eller så, då är ofta svaret Röda brigaderna. Det finns ingen...
Mm. Folk tror det.
Ja, ja, mm. Att det är något samma.
Det baserat på någon slags, jag ska inte säga galopperande, men så allmän generell okunnighet. I det stora hela så liksom majoriteten av all befolkningen är liksom helt okunniga om vad som ligger bakom och vad egentligen, först de är helt okunniga om vad en anarkism, vad är kommunism liksom, det, och vad är fascism. Men jag tror att majoriteten, de vet ingenting av vad det här, de har liksom ingen förståelse för vad de här sakerna kan vara. Så därför kan de godta att man kan smutskasta fascister, man kan smutskasta anarkister, man kan smutskasta kommunister. Det är okej. Okay. För det är någonting som allmänt förekommer. Och även när det, som anarkist så vänder jag emot också överallt att man använder ordet anarki för att det är någon form av oordning eller att det är en galopperande terror eller liksom... Till och med efter en jordbävning så är det fullständig anarki. Och jag menar, ordet anarki används överallt, så att det liksom så mycket så att det liksom, om man frågar vem som helst eller om man gör en enkät ute i samhället så kommer man bara få den typen av svar om man inte ramlar på en anarkist som kan ha ett annat svar. Och så att det liksom, för att komma förbi det så är det ett gigantiskt arbete att informera folk, att se till att folk får utbildning och att det finns skolor som har en riktig utbildning. Och när vi gjorde en tidskrift så var ju också det en del av ett utbildningsprojekt. Att man liksom men framförallt var det liksom att utbilda inom rörelsen i sig. Så att man hade liksom historiska informationer att bygga sina egna uppfattningar på.
Mm. Men inte det också 1900-talets historia, alltså den autonoma eller anarkistiska folkrörelsen, nästan oavsett om det är Sovjet eller USA eller olika europeiska kapitalistiska liberala stater, så är ju det den stora rädslan. Liksom. Tänk om folket själva organiserar sitt samhälle och sin produktion, vad händer då? Liksom? Den politiska och ekonomiska makten behövs ju inte. Liksom. Att det överbevisar att den typen av överordning är egentligen historiskt onödigt. Och det gör ju den anarkistiska rörelsen väldigt mycket, att den organiserar sig själv. Så den är i kärnan av vad makten, statsmakten i olika former och konstellationer egentligen är mest rädd för.
Mm. Eller att självorganisering är så omöjligt. Så ser man självorganisering, det innebär bara att det finns en dold aktör bakom. Det är någon som drar i trådarna, om det är Putin eller en underrättstjänst eller liksom någon dold ledare någonstans. För att det kan inte ske på ett annat sätt.
Det hände ju, och när vi gjorde Brands var det ju 1977 också. Mm. Då de första april, när man grep Kröcher och 92 andra personer runt om i hela landet, varav flera av de som kom från utlandet utvisades ögonblickligen. Jag fick liksom ingen rättssak eller någonting. Och några av dem försvann helt och hållet. Och ja, det var någon från Kuba, två stycken tror jag från Mexiko, och jag minns inte de andra olika länderna. Men i den historien så var det liksom, blev vi som brand inblandade. För det första så hade vi då samma år i januari, februari fått låna en skåpbil som vi åkte till Göteborg och hämtade upp hela brandarkivet, det hela sen 1800-talet och till då, som vi körde upp till Stockholm. Och de som hade lånat ut oss den här, det var en grupp, de jobbade då innan det här med Radio 88.
Och, som var en piratradio.
Ja visst, och det började väl 72, det var Kjell Höglund faktiskt som var med och drog igång det där. Och sen tog de över. Sen, men när vi gick till vår tryckerilokal, bredvid låg en tobakshandel, och vi ser löpsedlarna 1 april. Terroristliga gripen i Stockholm. Jag menar, jag tyckte det var ett jävligt dåligt aprilskämt. Men det visade sig ändå att det var sant. Så att vi då tänkte, okej, okay, de kommer ju hit. De kommer ju att ta tryckeriet och redaktionen och allting. Så att vi hade en period då vi övernattade på olika platser varje natt för att vara ett steg före, så att säga. Mm. Men det hände inte. Men en bekant till mig hade blivit komprometterad från en av de här grupperna. För det var en grupp som var runt Kröcher. Sen, och en grupp som var lierad. Alla hade vi bekanta. Det var folk från anarkiströrelsen och folk som vi inte kände. Alla var liksom inblandade på ett eller annat sätt, kamratmässigt sätt. Och flera som hade varit med tidigare i AFIS och sådär. Och så fanns det en sekundär grupp, och som senare hade, efter 1 april, jag vet inte, tidigt på sommaren, så hade de stulit ett stort, ja, hela skåpbilen full med dynamit. Så de hade ställt in i ett lager, sådana allmänt lager ute i Bagarmossen, inte i Bagarmossen, det var på väg i Kärrtorp kanske det var. Mm. Och det hade de ställt in alla lådor, så att man till och med kunde läsa på kartongerna vad som var i. Och någon i huset hade, eller någon vaktmästare hade sett där och anmält det. Och då hade det varit väl till och med också fingeravtryck och så att de hade kunnat binda de här killarna till det här. Och det här var alltså skåpbilen som vi hade använt för att frakta brandarkivet till Stockholm. Mm. Så herregud, det är ju våra fingeravtryck finns ju i den här bilen. Så att då kan de ju även knyta oss till dynamiten med våra fingeravtryck. Men, och de här killarna, innan det här så hade de, hos en kompis till mig, hade de sagt, kan vi få lämna lite grejer här hos dig? Och det var sprängskadade pengar och sprängkapslar som de hade använt vid ett banksprängningsdåd på tippen ute i Saltis. Och han tog kontakt med mig och säger, hjälp, vad ska jag göra? Jag får inte tag på dem så att de kan komma och hämta de här grejerna. Jag vill inte ha grejer. För när det här hände så misstänkte han att jag måste ju kolla vad det är som de har gömt hemma hos mig. Han visste inte ens vad det var. Och då sa att han såg vad det var. Och då sa jag, det skulle ju vara kanske olämpligt för dig att gå till polisen. Högst olämpligt att lägga det i några sopor, för det är farliga grejer. Så okej, göm dem någonstans i naturen. Och så säger du till dem när du får kontakt med dem att grejerna finns där. Så är det inte längre ditt ansvar. Men de här killarna blev gripna. Och någon av dem hade sagt att de hade gömt grejer hemma hos dem. Fast de visste ju då att grejerna inte längre fanns hemma hos dem. Men det stod väl inte rätt till. Så att de kommer hem till min kompis. De går på vallning och kollar, och han säger att okej, vi gömde grejerna där. Eller jag gömde grejerna där. Så hittar de ingenting. Då tänker han, kanske hallon har flyttat på dem. Varför man tänker någon så dumt? Men, om man nu tänker det, så varför säger man det då? Men så blev det. Så att det var på, var väl i början på oktober, så kommer de hem till mig och hämtar mig. Så att då, sen sitter jag då 5 veckor. Ja, det är faktiskt text och bild i det här numret. Så att då sitter jag ju förhör med Säpo. 4-5 förhör. Men jag får en advokat som Enrico Karin har letat rätt på. Visar sig vara en moderat, men den bästa moderat jag någonsin har träffat. Han säger okej, inga förhör överhuvudtaget utan att jag är med. Och om det är så att du behöver träffa mig och och prata med mig bara för att ha någon att prata med, så hör bara av så kommer jag. När jag sitter då i förhör hos Säpo, så ser man ju hur de tänker med de frågor. Liksom. Ja, men deras scenario, det var att vi hade terroristgruppen runt Kröcher, de som utför de militära aktionerna. Och sen hade vi banksprängarna som finansierade det hela.
Logistiska.
Och så var vi den offentliga grenen som liksom stod för liksom publiceringen, liksom. IRA-modell. Och tusentals totalt ovittkommande frågor. Jag tyckte det var intressant att sitta. Jag hade ingenting att dölja. Och ingenting som de kunde avslöja. Jag var mer intresserad av vad har de för någonting att säga? Liksom. Vilka frågor kommer de med? Vad är det de misstänker? Och liksom, men de försökte liksom sätta mig upp emot Ted. Och, för att de visste ju att vi hade haft... De hade haft koll på oss innan, långt innan Kröcher kom till Sverige. Märkte mig på deras frågor. Men det var typ 5 Säpo-killar som förhör. Så sitter det en som har liksom huvudansvaret, och sen så mitt emot mig, ja, det var liksom inte mer plats än det här, sitter mitt emot advokaten bredvid mig. Och den ena efter den andra, det var liksom, de var liksom placerade i IQ-ordning. Så att liksom, den som var mest korkad satt närmast dörren, så han gick ut först. Så att de liksom avlöste varandra med frågor. Och, liksom, och sen så var det bara en kvar. Så han som kanske hade någonting i skallen i varje fall. Men de hölls hela tiden. Och de är lite lägre i IQ, de var inte lika trevliga. Men den andra, han höll i varje fall en normal mänsklig nivå. Liksom. Var inte oförskämd och liksom hotade inte. Och liksom, för att de andra, de kunde ju köra med... Liksom, samtidigt när jag satt här, då var det ju några japaner som kapade ett plan. De ville flyga till Afrika eller någonting. Så jag kommer inte ihåg hur det var. Eller om planet var på väg dit. Och då liksom, ja, dina kompisar här, nu har de varit i farten igen. Och precis som det, liksom, allting hängde ihop. För de är liksom bara som om vi var samma lag på något vis. Mm. Så de sämre lottade hade liksom den nivån. Men det var liksom intressant att se det. Hur lite de har och hur lite de förstår. Men de kunde, liksom, jag försökte förklara vissa anarkistiska principer och så här. Det gick inte in på något sätt. Alltså.
Det är för farligt. Då kanske de blir det själv.
Ja, nej, men det var så otroligt. Liksom, där fanns det liksom en slags spärr. Liksom, jag menar, på de mest pedagogiska basnivåerna, liksom, vad innebär anarkism? Liksom, det gick inte in.
Nej.
Det går, så att det är liksom, det finns inget hopp där faktiskt. Säpo är helt ute och cyklar. Det är liksom. Och det tror jag de är jämnt. Oavsett vilka, om de så tar in liksom nassar och sitter och förhör dem, om de skulle det liksom, de skulle inte ens förstå det.
Så här är ju en så spännande historia, och det känns också, du berättade om Kröcheraffären, du berättade om konflikterna inom anarkiströrelsen här då, med de som försöker stjäla Brand. Mycket av det här liksom resulterar väl i en 70-tals anarkismens död på många sätt. Ja. Liksom, att det som kommer sen är en annan generation, en annan våg. Liksom. Det är mer ur punken. Och samma sätt Enrico drar tillbaks till Italien och kommer dit liksom vid 81. Det är också de värsta åren där det är så kriminaliserat, att autonomia är så få kvar, och så stor del av deras arbete går åt just åt fångkampen, för alla sitter fängslade. Så här, att Hur överlevde du 80-talet och vad gör du idag att du fortfarande kan hålla igång liksom så här 2023, fortfarande brinnande anarkist och gör dina grejer och lika aktiv så här. Jag tänker de flesta skulle bara 80-talet bara packat och hej, nu försvinner jag liksom.
Ja, det som du sa där, att när luften gick ur från 70-talsaktiviteterna bland anarkisterna, så de som var med och aggressivt, även om det inte var fysiskt aggressivt mot Brandon, ja, men ingen av dem har bett om ursäkt till någon. Ja, bortsett från en som har blivit religiös, som har bett om ursäkt inför Gud och blivit förlåten. Men ingen har bett oss om ursäkt. Och flera som jag har varit i kontakt med flera stycken och liksom konfronterat dem med det här nyligen. Och en person, han minns ingenting. Totalt blankt. Och de andra försöker bagatellisera det. Det var väl inte så allvarligt det, men han hade ju ingen pistol i fickan. Och, ja, men jag träffade ju Karin Ulrika efteråt. Och, men det är ingen som liksom, de begriper inte vad, och de kan inte ens se vad som hände efteråt och förstå att de faktiskt var en del i det. Så att och det här är någonting, tycker jag, som man måste vara jävligt uppmärksam på framåt. Att man inte tar ett steg tillbaka eller två. Alltid ta ett steg framåt när man konfronteras med svårigheter. För att annars liksom kan samma sak upprepas igen. Att luften går ur. För att det liksom det, allting bärs upp av att det är en mindre grupp aktiva och många gånger överaktiva personer som håller på. Och det behöver hela tiden förnyas. Men om det händer saker innan, då kan det liksom puff, så går man liksom, faller hela rörelsen tillbaka. För att rörelsen liksom uppehålls av det här. Det är inte alla som har liksom en sån geist så att de kan liksom hålla igång 24 timmar om dygnet. Ja, det är en slutgrej över det, tycker jag. Så det är jätteviktigt att se att liksom, även de som då var skyldiga här, de har liksom egentligen inte, de kommer alla ställas till svars inför Gud så småningom. Men annars är 80-talet för mig, det var mycket kollektivliv. Jag flyttade upp till Skogsnäs och sen så startade jag ett eget kollektiv som vi kallade för Tamflotopia, och det var 10-11 personer som flyttade dit nedanför Näsåker, och där byggde jag upp ett typografiskt tryckeri. Det var väl efter 1984 så var jag nere i Venedig på den anarkistträffen där, och då tillsammans med Fredrika och Mattias som då redan hade varit med och dragit igång underjordiska lyxtryckeriet nära Karlbergs station. Så då pratade vi om att börja ge ut en tidskrift som skulle heta Zeta. Det kanske inte är så lämpligt idag. Men det blev bara ett omslag. Men däremot så gjorde vi en återutgivning av Albert Jensens bok om Malatesta. Så den tryckte, inlagan tryckte de på underjordiska lyxtryckeriet. Och omslaget tryckte jag i mitt tryckeri där i Tamflotopia. Sen var det lite olika, jag skrev lite olika grejer där i, vad hette de där, nere i Skåne där.
April,
ja. Mm. Där skrev jag några. Det var, och,
den som sedmera blev Slits.
Ja, jag skrev en text om kollektivlivet där, om en slags parodi, parodisk text. Och sen så var det dog Palme. Och där skrev jag en text om skottåren i Ankdammen. Och där är det stort. Jag hade bland annat skrivit i texten att hundarna kommer att pissa på hans grav. För att liksom, i framtiden så kommer de inte göra skillnad på vems sten det är de pissar på. Men det ledde till att där April tryckte tidningen så blev det strejk. Så att tryckningen låg ner i en eller två dagar, men sen lyckades de övertala dem om innehållet just för den artikelns skull. Det tyckte jag var, det var jag väldigt nöjd med. Men det som var hemskt i hela den historien med Palme, och som jag tog upp i den här texten, det var ju hur alla högt uppsatta andra politiker från andra partier, Gösta Bohman och Fälldin och andra, hur de hymlade runt med hur synd, i själva verket så var de bara så jävla nöjda med att det inte var de som hade blivit skjutna. Liksom, bara någon vecka innan så skulle de kunna ha sagt att de skulle se, gärna se livet ur honom. Så att liksom, min text handlade mest om det, att hur liksom, hur förlåten en person, en motståndare kan bli, politisk motståndare kan bli bara för att han dör. Sen så flyttade jag faktiskt ner därifrån med hela tryckeriet och allt 35 mil söderut till ett ställe som heter Stömne svängrum i Delsbo. Och där flyttade jag in tryckeriet i en källarlokal i ett bostadsområde. Och med Stömne svängrum, det var ett ställe med snickeriverkstad, bilverkstad, en liten butik med ja, kollektivt uppköpta varor och så som var en öppen butik för alla. Man behövde inte vara medlem för att handla där. Och sen hade vi en kaféverksamhet, så varannan helg ungefär så hade vi grupper som kom dit och spelade. Jag gjorde affischerna till det, och det var ibland teaterföreställningar, och så att då hade vi då ja, Anitas Livs och Peps och Kjell Höglund och liksom allting. Men folk kom från Östersund och Sundsvall och så på att komma på de här tillställningarna. Det är liksom, och det gäller väl hela Norrland, att händer det något, ja, då kommer man åka långt för att gå på en fest. Det är väl också urkults liksom, kraft, att de kan dra till sig folk från så långa avstånd. Så att ur den kollektiva erfarenheterna så såg jag liksom att det var det som passade mig bäst, det var ju just Stömne, för att där var vi hopknutna genom olika verksamheter, även om vi inte deltog i samma verksamhet. Men ibland kunde jag hjälpa till i snickeriet eller i bilverkstaden, eller jag stod i butiken, men det var inte mina huvudaktiviteter. Men jag hade min tid till förfogande för att liksom hjälpa till, och på samma sätt kunde folk komma till tryckeriet. Det var många ungdomar som kom och praktiserade i tryckeriet. Men så att det, liksom var, det gemensamma vi hade, det var ju inte att vi bodde ihop, utan det var att vi hade verksamheter ihop. Eller att vi hade lokalen ihop där vi hade olika verksamheter. Och det tror jag liksom är styrkan i kollektiv, i vilken form som kollektiv som helst. Det är liksom, flyttar man bara ihop och alla ska dela på samma toalett, samma kök, kanske till och med samma sovrum, så är liksom, det är mycket, mycket svårare. Och vill man verkligen liksom, någonting ska gå framåt, det är, liksom, att det är verksamhet man måste ha för att kunna liksom, och för i en verksamhet kan man gå in och ut på ett annat sätt. Liksom, man kan ge en timme av sitt liv till verksamheten, eller någon annan ger 5 timmar. Och det är lika mycket värt. Det viktiga är att man är där och man hjälper till. Sen blev det utlandet. Sen flyttade jag ut och jag träffade min fru och vi gifte oss. Vi fick ett barn och sen så var det ju... Men vi fortsatte med tryckeriverksamhet. Till slut så sålde jag allting utom 2 små pressar som jag tog med mig ner till Frankrike. För jag hade typ 20 ton utrustning. Det skulle liksom kosta en förmögenhet att bara flytta ner allting dit. Allting var ju liksom baserat på blytyper och den typen av tryckteknik. En sättmaskin som man satte blyrader med text och 3 stora tryckpressar. En stor som en bil och sen en sån här Heidelbergvinge. Det var ju liksom den som jag kanske gjorde största upplagor i. Och sen en större korrekturpress som jag gjorde i stort sett alla affischer och sånt till olika evenemang. Sen, ja, jag tror nog att under den tiden som min dotter växte upp fram till 17-årsåldern så var det nog mycket hemarbete, mycket, då hade jag olika jobb så här. Det var liksom mer än, det var som en familjetid. Så min fru jobbade med måleri och så att vi fanns ju där bägge två hela tiden i stort sett. Det var ju aldrig tomt hemma. Jag jobbade som fotograf och ibland var jag då borta. Gjorde fotojobb på andra platser, men vi var ju väldigt närvarande. Så för mig kändes det jätteviktigt att inte liksom låta vardagslivet förstöra den tid man kan ha med sina barn. när hon flyttade hemifrån, då blev det, då började dyka upp de gamla önskan att liksom göra mera, lite mer propaganda grejer. Så att det är väl bara de sista 4 åren som det har börjat göra de här kalendrarna, som då baserar sig på att varje månad så presenterar jag en person som kan ha anarkistisk profil eller syndikalistisk eller fackföreningsprofil eller någon form av social rörelse bakom sig, som alla inte uttalade anarkister. Och sen har jag illustrerat dem med mina linoleumsnitt. Då när jag väljer bilderna till dem, så i huvudsak försöker jag ta bilder där de här personerna var i sin ungdom. För att i grunden så vänder jag mig till de som är unga. Jag menar, alla som är äldre, de ska inte behöva någon hjälp. Men alla som är unga, de behöver hjälp för att liksom hitta, vet, och se att okej, det här fanns för mig. Och det är liksom, de kan se en text på en person och säga att det där skulle kunna vara min kompis, för vi, på de här bilderna så är vi ungefär samma ålder. Att man liksom har den här identifieringen. För mig är det, för jag, bilder på, okej, nu har jag gjort en, kommer en ny bild på Kropotkin. Där är ju relativt ung, men han har ju redan ett stort skägg. Men Bakunin, han ser ju för jävligt ut när han är gammal. Och liksom, så att det här liksom, det var ju absolut nödvändigt att ha en bild på honom som yngre, där man absolut inte känner igen honom, men det är ju han. Det är lite att hitta bilder som har ett graf, redan en graf, man ser att man kan omvandla det grafiskt så att det blir ett bra tryck av det. Och sen så letar jag fram deras texter, jag vill helst att det är texter där de själva uttrycker sig. Och sen så trycker jag upp det med där de uttrycker sig på sitt eget språk. Om det då är spanska till exempel. Så, och sen så översätter jag det till franska och engelska. Och är det en svensk så blir det en text på svenska, franska och engelska. Så det är alltid franska och engelska och originalspråket. Det tar liksom, jag börjar i januari och förbereder nästa års kalender. För nästa år nu så har jag 7 färdiga. Och jag ska vara helt klar i slutet på september. Så det trycker på nu. Men sen så, för ett år sedan i augusti, så var jag i kontakt med Anna Valdes, som var med Comunidad här. Och hon bodde ju 35 år i Sverige som flykting från Uruguay. Vi har kontakt hela tiden. Vi kände varandra redan då när hon kom till Stockholm på, jag började på 79 tror jag, första gången jag träffade henne. Så hon säger, kan vi inte bilda ett öppnat förlag ihop? Ja, säger jag på en gång. Behövdes inte tänka sig efter. Och sen drog vi igång ett förlag då, som heter nu Vita Ludens. Det är ett lekande livet. Och då hade hon redan på förslag att vi skulle börja med Paul Lafargues Rätten till lättja. Som att vi då också att ta upp lite äldre böcker som det inte finns någon copyright på, som de inte blir så stora och de ska inte kosta mer än 100 spänn. Och så vi började med det, och sen så blev det några av hennes böcker. Och sen är det en bok som jag satt ihop med texter från en kompis som avled för över 20 år sedan. Nej, över 30 år sedan faktiskt. Och som jag illustrerade, som det är liksom illustrationer i stort sett, ja, det, på minst varje sida. Men det är ändå inte som en seriebok, men det lutar liksom åt det hållet. Och sen så gav vi ut då Den gyllene flottans seglats, som Alexander Ekelund har satt ihop texten och en stor del av innehållet. Och han kontaktade mig redan för, nu är det 1,5 år sedan, och det tog mig typ ett år innan jag var liksom, jag läste den, la den på hyllan, och sen så i december förra året så läste jag den igen, och då hade vi ju dragit igång förlaget, så att då var liksom läste jag den på ett helt annat sätt. Så jag föreslog att vi skulle ge ut den som bok, och Alexander tog en vecka på sig innan han hade bestämt sig, och han ville gärna ge ut den då med oss. Och nu så kom den till anarkistiska bokmässan i Stockholm på Cyklopen då i början på juni.
Mm.
Då är det väl som någon sa, att det är rätt kul med den här boken. Ni har liksom typ 80 sidor bok och nästan 200 sidor appendix. Så att det, först, det är liksom en del av boken som är själva historien, och sen ser det liksom flera av deras texter, några av texterna som de har översatt och några av deras egna texter som ligger då i appendix. Så att det är en ganska, det är inte en komplett utgivning av deras grejer, men en ganska stor del. Sen nu är det nya böcker på gång. Så att det är liksom, det accelererar. Jag skulle behöva några timmar till per dygn.
Inspirerande.
Så att, men det är det. Ju närmare man kommer döden, så den finns ju alltid där. Så att då inser man att okej, nu är det inte läge att skjuta upp saker och ting längre. Och även situationen som den ser ut är liksom att vi får inte skjuta upp saker längre.
Det ska liksom det bli revolution, ser du nu?
Nej, jag tror inte det. Men vi måste förhindra att det inte blir en kontrarevolution. För det är det som är på lut. Det är liksom, de håller på att ta bort de mörka krafterna. De jobbar hårt på att ta bort livssjälen för alla. Mm. Inte för någon speciell politisk rörelse, utan de skiter i liksom vilka de förstör livet för. Och det är ju, bakhetan ser ju bara någon som tjänar pengar på det. Det är där. Det är, för, så ser jag att det är vinstbegäret. Det är en fördel för oss om vi inte kan förstå det. För förstår vi vinstbegäret, då är vi fast i samma karusell. På samma sätt som de inte kan förstå oss.
Mm. Och det lyckas du leva fortfarande. Det är imponerande. Vi får tacka dig, Hallon, för det här samtalet.
Ni ser, det kan bli några timmar till.
Ja, precis. Vi bjuder in dig en gång till.
Ja, det är himla fint att du kunde också vara med och berätta Enricos historia. Jag var både bedrövad när jag hörde om hans bortgång, men också att jag hade haft den här dialogen med honom och göra det här avsnittet, och att jag liksom inte fick till det liksom bara.
Jag sa till dig, du måste åka nu.
Ja, jo.
För 2 år sedan.
Jo. Men nu har vi i alla fall gjort något för att lyfta hans betydelse.
Ja, jag tänker också, om man tittar på dokumentet som Enrico skriver till italienska ambassaden i Stockholm, då gör vi lite det i det här avsnittet, att vi berättar om vad som hände de åren och i ett bredare perspektiv också, och vilka kopplingar det har. Så det var, jag tror att ett jättefint sätt att minnas.
Och vittna.
Ja, tack så mycket.
Tack.
Tack, tack.
Tack.